Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I vår andra säsong har vi tagit upp ett flertal olika ämnen. Vi har hört om beroende, pedofili, skolskjutningar och rätten till vapen. Farligt sex, konspirationsteorier, suicid och förhörsteknik och falska erkännanden. I det här avsnittet tar vi upp era frågor. Bland annat om Rödebyfallet, dissociativ identitetsstörning, narcissism och självskadebeteende.
Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Shilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Och du lyssnar på säsongsavslutningen av Det mörka psyket. Säsongens sista avsnitt blir lite annorlunda. Vi har ju efterfrågat lyssnarnas frågor och tankar. Både om tidigare avsnitt men även funderingar stort som smått relaterade till det mörka psyket. Och vi vill ju börja med att säga att vi blir så otroligt glada och tacksamma när ni hör av er på mejl och DM och kommentarer. Och för att ni lyssnar. Vi tycker att det är väldigt kul att få era frågor och höra lite vad ni är intresserade av.
Och vi kommer ju göra så att vi kommer både försöka svara på lite frågor men också kanske tisa lite om vad vi kommer att prata om och försöka göra avsnitt av inför kommande säsong och så.
Vi tycker också att det är lite härligt att få en inblick i vilka våra lyssnare är. Och det man kan säga lite kort är bara att det verkar vara folk med väldigt olika bakgrund. Vi har vissa som är inom fältet som lyssnar och som vissa som forskar eller jobbar kliniskt. Men också personer som överhuvudtaget inte är kopplade till just det här, de här områdena som vi tar upp. Men som ändå är väldigt, väldigt intresserade. Och vissa som till och med säger att de blir lite inspirerade till att byta bana, vilket är extra kul.
Ja, verkligen. Var det inte så att vi efter det här senaste avsnittet till och med har fått flera som har övervägt nu att faktiskt bli förhörsledare? Det tycker jag var väldigt roligt.
Jag skulle vilja inleda med att ta avstamp i vårt senaste avsnitt om just förhörsteknik och falska erkännanden. Och alltså, en aspekt som jag tycker är väldigt, som jag tycker är värd att lyfta fram, det är ju det här med att det faktiskt kan vara fördelaktigt att erkänna ett brott som man inte har begått. Och vi gick inte in så jättemycket på det i senaste avsnittet. Men om vi tar USA som exempel, vilket vi ofta gör, så har ju de något som heter plea bargain, vilket innebär att det kan ske en uppgörelse mellan den tilltalade och åklagaren. Så det finns liksom en öppning att förhandla om påföljden mot att den tilltalade erkänner sig skyldig. Och just när det finns en överhängande risk om att dömas till döden så blir det plötsligt inte alls svårt att förstå hur en person kan erkänna sig skyldig till ett brott som man inte har begått. Liksom. Men just det här med att man kan se en fördel i att erkänna ett brott, det är ju inte förbehållet den amerikanska kontexten eller andra länder, utan det är även något som kan ske i Sverige. Vi har ju till exempel fallet med Thomas Quick som är ett extremt exempel. Men vi har också en rättsläkare som har mejlat till oss för att uppmärksamma oss om ett svenskt fall som ägde rum för bara några år sedan. Och det man kort kan säga om det fallet, det är att det involverar ett par föräldrar som misstänktes för att ha misshandlat sina barn eftersom det uppkommit skador som man inte riktigt kunde förklara. Jag tänkte att vi kan lyssna på ett litet utdrag från ett av de här förhörstillfällena med pappan. Och i det här ljudklippet så har vi valt att klippa bort svaren från den tilltalade då, med hänsyn till de involverade personerna.
Det ligger en bebis, det är din dotter som ligger. Hon är otroligt allvarligt skadad. Och hur kommer det så, i så fall att du inte vet, som att vara med henne i princip dygnet runt? Det är du som tar hand om henne, det är du som tar öppna på nätterna, det är du som tar öppna på morgnarna. Det är du som byter på henne, det är du som är hemma med henne, det är du som lägger ner henne i sängen. Hur fan kan du inte veta vad som har hänt henne då? Det får du förklara då. Då får du förklara exakt för mig hur du inte kan veta det som har varit med henne hela tiden. Tala om för mig hur du inte kan veta det. Lyft blicken och titta på mig. Nu berättar du vad som har hänt. Du har inte kollat på mig en enda gång sedan jag träffade dig, du. Inte en gång. Du vet inte vad som har hänt din dotter. Och du är inte beredd att hjälpa henne heller, alltså. Hon kommer inte att bli frisk, för hon är inte sjuk. Någon har gjort det här mot henne.
En CP-skada, utvecklingsstörning, epilepsi. Hon kan bli blind, hon kan få nedsatt hörsel. På grund av yttre våld. Vad är det som har hänt? Hur känns det när jag berättar för dig vad hon kan få för men? Det är otroligt viktigt att vi får veta vad som har hänt.
Som resultat av att du sitter och håller tyst, det är att det ligger två små bebisar, jätteallvarligt skadad, utan sin mamma, utan sin pappa. De är inte någon som helst trygghet i de här nu. För att du och din fru liksom sitter här. Du säger inte ett jävlaste dugg. Inte ens det förtjänar dina barn, tycker du.
Vad är det du tänker på?
Så efter att systematiskt ha nekat brott så erkände han under just det här förhöret. Och i samband med det erkännandet så uppgav han också att han ville att mamman till barnen skulle släppas. Så att man kan alltså därför misstänka att en möjlig anledning till att han erkänner är för att säkra att barnen får tillgång till åtminstone en av föräldrarna. Och hovrätten frikände mannen och konstaterade just att förhörsledaren kan ha förmedlat föreställningen att den förälder som inte skadat barnen skulle få vara med dem. Så de menar därför att det här erkännandet inte var tillförlitligt.
Ja, nej, precis. För det man hör i den där förhörssituationen är verkligen, om vi tänker på vad vi fick lära oss av Gunilla som var vår gäst då, kring det här med att hålla sig objektiv och att inte gå in med förutfattade meningar, så uppvisar ju det här väldigt många tecken på det. Och det visar väl också lite kring hur svårt det kan vara att hålla sig objektiv och inte bli för känslomässigt engagerad. För det hör man ju verkligen att den här förhörsledaren redan blir.
Precis, och jag tänker just att alltså falls eller ärenden som involverar barn som potentiella brottsoffer kan ju väldigt lätt liksom framkalla känslor hos oss människor, vilket många gånger är bra, men just i de här sammanhangen när man ska utreda brott eller utreda människor så blir det inte bra. Där blir det väldigt, väldigt viktigt att man verkligen kämpar med att liksom förhålla sig och bibehålla sin objektivitet i den mån det går. Och här kan man misstänka att det kanske var lite svårt. Och anledningen till att man ska liksom bibehålla sig objektiv, det är just för att man ska göra ett bra jobb. Det är ju liksom själva utgångspunkten då.
Och kanske man vill ha fram en liksom fri berättelse av personen och få veta allting. Och jag menar, när man sätter den där pressen på någon, så, som sagt, då finns det liksom ingen annan utväg. Det enda sättet att få det här att sluta är ju att komma med ett erkännande. Det blir väldigt, man är väldigt inträngd i ett hörn då.
Precis. Och samtidigt kan man tänka sig att den här förhörsledaren vill ju med alla möjliga medel få veta eller ta reda på vad det är som har hänt. Liksom, så att man liksom drivs väldigt starkt till att vilja förstå. Men här blir det ju väldigt fel. Vi fick ju en fråga om vilket avsnitt som har väckt mest reaktioner. Och det kan man ju knyta an till det som vi pratar om just nu. Och det är just pedofilavsnittet som vi fick mest reaktioner på, skulle jag nog säga. Både positiva, där vissa tyckte att det var väldigt intressant och tackade för att de fick lära sig ganska mycket och liksom fick ett annat perspektiv kring det här ämnet helt enkelt. Men vi har också fått en del negativa reaktioner förstås och en del som har varit ganska upprörda.
Och det var ju lite så, vi var väl kanske inte helt oförberedda på att det kunde bli så. Det försökte vi också ta upp i det avsnittet, att vi liksom förstod att det här kunde väcka känslor och reaktioner. Men det är ju, vi tycker ju fortfarande ändå att det är viktigt att försöka förhålla sig väldigt objektiv och försöka berätta om det här på ett sätt som är icke-laddat, även om ämnet är extremt laddat.
Ja, men precis. Och jag tror att en del i att man blir väldigt upprörd är också att man tenderar att likställa pedofili med övergrepp mot barn, eller liksom sexuella övergrepp mot barn. Men man kan ju, bara för att understryka, man kan ju vara pedofil utan att begå sexuella övergrepp mot barn. Och det var ju det som var våran utgångspunkt, att undersöka just det fenomenet, inte att begå sexuella övergrepp mot barn.
På samma sätt också kan man ju upprepa igen då, att det finns ju också övergrepp, sexuella övergrepp mot barn som inte handlar om pedofili, där det är andra drivkrafter, vilket ju också är viktigt att komma ihåg.
Vi har fått in en fråga om Rödebyfallet, vilket är ett fall där det var en man som inte fick någon påföljd trots att han begått dödligt våld. Och det är ju ett intressant fall, för att det så småningom ledde fram till en lagändring. Katarina, kan inte du berätta lite mer om Rödebyfallet?
Jo, det var ett fall som inträffade i hösten 2007, och det var en pappa i en familj som sköt mot några ungdomar som tagits in. Det var ett ungdomsgäng som hade trakasserat den här pappans son, sonen i familjen, under lång tid. Och så en natt så tar sig ett ungdomsgäng in på tomten, och den här pappan väcks mitt i natten och tar fram ett gevär och går ut och skjuter mot dem. Och det går så illa att en av ungdomarna dör i det här. Och pappan blir då åtalad för mord och genomgick en sån här rättspsykiatrisk undersökning. Och då kom man fram till att han led av en allvarlig psykisk störning vid den här gärningen när han sköt, men att han inte led av det längre då vid undersökningen. Och det här resultatet togs upp i rätten, och det blev så att åtalet ogillades, för att rätten ansåg att den här mannens psykiska tillstånd gav stöd då för att mannen i det närmaste helt saknas förmåga att medvetet överväga sitt handlande och inse konsekvenserna, varför åtalet ogillades, citat i domen då. Och det var tingsrätten som skrev det då, och då blev det heller inte så, eftersom åtalet ogillades, så blev det inte heller, kunde inte betala skadestånd eller någonting. Och den här domen överklagades till hovrätten, och där dömdes pappan för dråp och grov misshandel, men han slapp påföljd, han slapp straff då. Eftersom han led av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället så kunde man inte döma honom till fängelse, så som lagen såg ut. Men eftersom han inte led av en allvarlig psykisk störning vid undersökningen så kunde man heller inte döma honom till rättspsykiatrisk vård. Så det här blev väldigt konstigt. Han fick dock betala skadestånd då, men han fick alltså ingen påföljd. Och det här satte ju liksom fingret på en liksom lucka i lagen. Hur ska man göra med de här personerna som har ett allvarligt psykisk störning som går över och sen inte längre är sjuka, så de inte kan dömas till vård? Och det här ledde då till en lagändring 2008, då man tog bort det som då förut kallades ett absolut fängelseförbud, när man inte fick döma till fängelse, till ett mer relativt fängelseförbud, då domstolen då har möjlighet att, om det finns synnerliga skäl, kan man döma ändå till fängelse. Och de här synnerliga skälen kan vara till exempel att man har ett begränsat eller inget vårdbehov, eller att man har ett självförvållat tillstånd, att man till exempel själv har stoppat i sig droger och därför blir till exempel psykos. Då, i något fall. Men det var väldigt mycket skriveri kring det här, och det blev ju intressant för att han gick alltså fri från påföljd trots att en person var död och han faktiskt dömdes för dråp. Så det är ett väldigt speciellt fall, och intressant rättspsykiatriskt då förstås.
Just det. Men hade det här skett idag då, så hade han då kunnat dömas för...
Då hade de kanske kunnat anse att det var synnerliga skäl till exempel. Mm. Det är inte säkert att man har kommit fram till någonting annat ändå. Det beror på hur de här synliga skälen, eftersom i hans fall var det kanske då, det fanns ju då ett begränsat inget vårdbehov, men man tar också hänsyn till allvarligheten. Och det är klart, här var ju en person död, så att det var möjligt att man tyckte att det var så pass allvarligt.
Just det. Kopplat till rättspsykiatri så har ju vi också fått in en fråga, hur man kan få jobb inom rättspsykiatrin. Och det här, den här frågan blev vi ju väldigt glada för det är klart att vi vill ha in bra personer in i det rättspsykiatriska fältet då. Och då tänkte jag att jag ska passa på att tipsa om att man kan gå in på rmv.se för att ha koll på utlysningar där. Det är alltså för Rättsmedicinalverket där det genomförs rättspsykiatriska undersökningar bland annat och riskbedömningar. Och just nu, precis just nu, så finns det en utlysning från enheten i Göteborg där de söker en sjuksköterska. Så ett väldigt spännande uppdrag och bra kollegor kan vi ju försäkra om. Det man kan säga bara lite kort kring RMV och rättspsykiatriska utredningar då, så är det väl att det är bland annat socialutredare som har en socionombakgrund. Vi har ju då läkare, precis som du, rättspsykiater, och psykologer. Och sen har vi också skötare.
Ja, precis. På utredningsenheten så jobbar det ju också omvårdnadspersonal. Bland annat då mentalskötare och sjuksköterskor. Och sen finns det ju administrativ personal, om man har en sån utbildning. Kan man också jobba där. Så på alla sätt kan man ju bidra då i rättskedjan, vilket är en väldigt spännande, tycker jag i alla fall, arbetsplats då. Men sen är det ju också så att det finns ju, de här rättspsykiatriska undersökningsenheterna finns ju då i Stockholm och Göteborg, men sen finns det ju också den hela rättspsykiatriska vården, och det drivs ju av regionerna, och där kan man ju också jobba på många fler ställen i landet. Så att känner ni lite nyfikna på det här med rättspsykiatri, så tycker vi absolut att ni ska söka. Har inte du förresten, har du berättat om det, att du började din bana på Karsudden?
Jag tror att jag kan ha nämnt det, men en av mina första jobb var just inom rättspsykiatri i Katrineholm på Karsudden. Liten stad med en stort rättspsykiatriskt sjukhus, vilket innebar att det var ganska lätt att liksom komma in där. Så att, det var där jag började, och sen så har jag liksom fortsatt inom rättspsykiatrin just för att det är så otroligt spännande och komplext. En annan fråga som vi har fått in, det är om inte vi kan ta lite fler svenska fall eller lokala fall. I och med att vi har ju ofta stories som har sin utgångspunkt i USA framförallt. Och jag tänker att det här är ju ett jättebra tillfälle att bjuda in er i hur vi resonerar när vi valt just fall som stories i våra avsnitt. Att vi ofta tar utländska fall innebär ju inte att de fenomen eller de problem som vi tar upp bara är relevanta i till exempel USA då. Utan det här är ju ett medvetet val som vi har gjort av dels av hänsyn till personerna som det berör och deras anhöriga som har drabbats. Vi vill ju förstås inte riskera att de som har drabbats eller berörts ska påverkas negativt. Sen har vi ju förstås en annan väldigt viktig anledning till att det inte känns rätt att ta upp svenska fall, och det är ju det faktum att vi båda jobbar på Rättsmedicinalverket, och du Katarina jobbar ju till och med kliniskt, så att du kan ju liksom träffa de här personerna och också vara ansvarig för deras utredningar, och jag jobbar ju mer strategiskt, men oavsett så innebär ju det att vi på ett eller annat sätt riskerar att komma i kontakt med just de klienterna. Och som vi har varit inne på tidigare avsnitt så görs det ju bland annat paragraf 7-undersökningar och rättspsykiatriska undersökningar på Rättsmedicinalverket. Vi har ju också de här riskbedömningarna som innebär att livstidsdömda kan ansöka om att få fängelsestraff omvandlat till ett tidsbestämt straff. Och då blir ett av underlagen till de besluten just riskbedömningar från Rättsmedicinalverket. Så sammantaget så är det här personer som snurrar på vårt jobb. Så det finns en problematik i att direkt eller indirekt komma i kontakt med de här fallen via jobbet. Så med hänsyn till den jävsproblematiken och med respekt till sekretess så har vi då alltså medvetet valt att antingen ta utländska fall, eller som i rättspsykfallet som är väldigt, alltså rättspsykiatri är ju väldigt nationellt präglat, och därför så kan det vara svårt att ta utländska fall. Och i det fallet så valde vi att skapa ett trovärdigt fiktivt fall, helt enkelt.
Och den lösningen har vi ju gjort även i flera andra program, och det är ju just med tanke på patientsekretess och så vidare, att det är svårt att ta detaljer från ett specifikt fall eftersom det kan vara lätt att identifiera, och det skulle inte vara rätt att göra så. Men vi tänker då att det är med den kunskap och det underlag vi har, så kan vi ändå skapa ganska trovärdiga fiktiva fall som ändå innehåller väldigt mycket av de ingredienser som vanligtvis finns i de här fallen. Så på så sätt tycker vi att det blir, kan bli liksom trovärdiga fall, och då kan man hålla sitt svensk kontext också, men att det kanske då är mera baserat på en massa olika fall som man sammanblandar till ett, så att det inte är detaljer som går att identifiera då, helt enkelt.
Med det sagt då, så tänker vi att vi ändå ska försöka att hitta lite fall som är lite liksom från närmre kontext, alltså till exempel närliggande länder, i den mån det är möjligt. Så det, vi har som ambition att försöka ta lite fler länder som exempel än bara USA som utgångspunkt.
Och så kan man säga att idag har vi pratat om några svenska fall, och det är klart att vi ibland kommenterar på svenska fall, som att vi pratade lite om det här Rödebyfallet och så, men det är ju mer för att det är en principiell diskussion, det handlar inte om personen i sig eller sådana saker. Så att i de fallen så är det såklart att vi då och då kommer nämna svenska fall och kan ta upp det och kommentera det och så, men vi kommer inte använda det som stories i våra kommande program heller, utan vi försöker att hålla oss antingen utlandet eller då basera på verkliga fall, men skapa ett fiktivt fall.
Baserat på de frågorna som vi har fått in, så tycks det finnas ett väldigt stort intresse för just psykiatri och diverse psykiatriska tillstånd. Och vi tänkte att vi tar ett par av de frågorna. Och vi kan väl börja med, vi fick dels in frågor kring depression då. Katarina, kan inte du berätta vad som kännetecknar depression?
Ja, depression då, det är ju alltså ett sänkt stämningsläge. Det är alltså att man är nedstämd, man är deprimerad. Det brukar innefatta att man tappar intresse för sånt som man i vanliga fall tycker är roligt att göra. Man brukar ofta bli väldigt trött, energilös. Ja, man blir låg helt enkelt. Ofta så kan det gå med att man får en påverkan på aptiten och på sömnen. Och det kan gå på bägge håll. Antingen att man tappar aptiten, kanske går ner i vikt, eller att man äter hela tiden, kan man till och med gå upp i vikt. En del får minskad sömn, alltså man har svårt att sova, får sömnstörningar, och en del får ökad sömn, att man sover mycket mera. Något annat som du också brukar komma med depression är ju skuldkänslor och känsla av att man är inte värd någonting. Det kan till och med bli så att man känner sig som en belastning för omvärlden. Man får mycket negativa tankar, man tycker inte att man tillför någonting.
Just det.
Ångest är också ett vanligt symptom vid depression, att man faktiskt har ångest också. Ibland kan depressionen bli så djup att man också får en del nästan verklighetsfrånvända, så psykotiska symptom. Till exempel då som en vanföreställning att man faktiskt är, det skulle vara bättre på den här världen om jag inte fanns. Och det kan vi känna igen som Axel pratade om i det här suicidavsnittet vi hade, att man ibland kan få sådana tankar till och med att det vore bättre för världen om man inte fanns kvar. Och det kan man nästan kalla en vanföreställning. Och självmordstankar, tankar på döden. Sen ska man skilja på depression jämfört med en vanlig sorgereaktion. För det är klart att är man med om en förlust, att någon i ens närhet dör eller man blir lämnad som separation, så leder det ju väldigt ofta till att man blir ledsen. Och att vara ledsen och att sörja, det är ju inte att vara deprimerad, utan det är naturligt, det kommer. Men det ska ju så att säga gå vidare och utvecklas vidare och så småningom gå över. Och en depression, man kan förstås hamna i en depression efter en sån här sorgeprocess, att det liksom inte går över, inte går tillbaka, utan man bara fortsätter hålla sig där nere. Men annars kan man säga att en depression kan komma när som helst. Det är ju så att den kan ju drabba en utan att det finns någon direkt utlösande faktor. Man brukar dela in depression också i svårighetsgraden, milda eller medelsvåra eller svåra depressioner. Och beroende på vilken svårighetsgrad, hur djup depressionen är och så är det ju också lite olika behandlingsstrategier då. Men har man en lättare depression, så dels kan den spontanläka, men annars kan man då kanske få hjälp med någon samtalskontakt eller KBT, kognitiv beteendeterapi. Ibland om man har kanske medelsvår depression kan det vara så att man behöver läkemedel, antidepressiva, och kanske också sån här kognitiv beteendeterapi. Har man en djup depression och kanske med psykotiska symptom, så kan det ibland vara så att man kräver slutenvård inom psykiatrin. Och ibland i enstaka fall kan det till och med vara så att man får sån här elbehandling, ECT, i vissa svårare fall då. Antingen kan man få en depression bara en gång i livet, men har man fått det en gång så ökar risken att man skulle kunna få det igen. Och det finns människor som får det flera gånger i livet, har så att säga återkommande depressioner. Depression kan också ingå i bipolära sjukdomstillståndet, det som tidigare kallas manodepressivitet. Då har man både maniska perioder, man är uppvävad, och blandat dem med depressiva episoder när man är nedstämd. Men annars kan det vara så att säga att man bara har en depression eller vid några tillfällen då. Det är en väldigt vanlig psykiatrisk diagnos. Och man kan säga i nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, så uppger 19% av befolkningen, och då är det mellan 16 till 84 år, att de någon gång har fått en depression. Och av dessa så var det nästan en tredjedel som hade fått det mer än en gång. Det är fler kvinnor än män som drabbas av det här. Var fjärde kvinna uppger att de har fått en diagnos någon gång. Och motsvarande andel för männen var 13%.
Så det är ganska ändå vanligt förekommande, får man väl lov att säga.
Absolut. Mm. Och sen är det långt ifrån alla som, en del söker kanske inte ens hjälp. Och många kan ju få hjälp via till exempel vårdcentralen. Och det kan räcka med kanske stödsamtal eller att man får antidepressiva och tar sig ur det. Det är långt ifrån alla som kommer till psykiatrin med en depression. Så det är ett väldigt vanligt tillstånd.
Skulle du säga att det kan vara så att det kan vara svårt att själv identifiera att man är deprimerad?
Ja, det kan det absolut vara. Det är ju ganska vanligt att omgivningen är kanske de som märker det egentligen. Själv så kanske man är så inne i det negativa tänkandet att man fattar inte att det inte är som det ska, utan man bara ser det svart och mörkt helt enkelt. Så omgivningen kan reagera. Och lite likadant också med när man börjar behandla, så kan det ibland vara svårt att se, märka av förbättring. Det kan också vara så att man behöver fråga omgivningen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mm. Vi kom lite in på det nu, alltså vi berörde det med självskadebeteende och självskador. Jag måste säga att jag blev lite förvånad över att vi fick in så väldigt många frågor kring just självskadebeteende och det intresset för det. Men vi hade ju nyligen ett avsnitt om suicid tillsammans med Axel Haglund som du nämnde tidigare. Vad kan du säga om självskada kontra självmordsförsök?
Jo, man kan inte dra liksom likheten riktigt där. Man kan ju luras att tro det, att all självskada är någon typ av självmordsförsök. Men riktigt så är det ju inte. Utan självskadebeteende är ju så att säga en egen grej. Det kan ju vara som en del, alltså som ett självmordsförsök. Men det kan ju också fylla andra funktioner. En del använder självskada som ett sätt att dämpa ångest till exempel. Att skära sig är inte så ovanligt. Kan vara ett sätt att hantera en väldigt svår inre smärta och plåga helt enkelt. Så att det finns en massa olika typer av självskadebeteenden, varav en del kommer komma in kanske då i mera självmordsförsök, men det finns också självskador som inte har med det att göra. Och självskada är också något som ingår i, eller det är ett uttryck som kan finnas i flera psykiatriska tillstånd. Det kanske vanligaste man tänker på är emotionellt instabil personlighetssyndrom eller borderline, där självskadebeteende är som en del i det tillståndet. Det är vanligt förekommande vid det tillståndet helt enkelt. Då finns det olika typer av självskadebeteende där också förstås, en hel radda.
För jag tänker att när man säger självskadebeteende så är det lätt att tänka sig att det är liksom att man skär sig. Men vad finns det mer för olika sätt att skada sig själv på? Eller vad brukar man innefatta i det?
Jo, men det finns ju mycket olika sätt att skada sig själv på. Dels kan det vara då att skära sig, kanske det som många tänker på. Men även att bränna sig, att slå sig, att dra sig i håret, att pilla loss hud, att dunka huvudet i väggen. Till beteenden som kan vara skadliga. En del kan ju använda till exempel väldigt många sexuella kontakter som någon typ av självskadebeteende, vilket också vi var inne på tror jag, i vårt program om farligt sex där. Så det kan också vara en typ av självskadebeteende. Så det finns ju en hel massa. Och grejen är väl den att det verkade vara ganska stort intresse. Vi har fått flera mejl med frågor och önskningar om att det här ämnet ska tas upp. Så att vi tänker väl att vi kanske ska försöka göra faktiskt ett avsnitt om självskadebeteende.
Absolut. Ett annat ämne som väckt väldigt mycket intresse och verkar vara väldigt populärt, det är ju narcissism. Och ni är flera som har frågat om det, och vi håller ju på att undersöka möjligheterna till att göra ett enskilt avsnitt om det också för att fördjupa oss i just narcissism och huruvida det har utvecklats över tid och så vidare. Men jag tänkte att, vill du säga någonting om det så länge, Katarina?
Ja, alltså narcissism är, det finns ju då något som heter narcissistiskt personlighetssyndrom. Det tillhör ju då personlighetssyndrom eller personlighetsstörningarna. Och just i narcissism då, ja, det utmärks av en förhöjd självbild, grandiositet, att man har överdriven bild av sitt eget värde och att man tycker man står över andra människor. Det brukar ofta gå också med en brist på empati. Men man kan vara väldigt känslig själv för kritik och lättkränkt. Och det finns ju mycket, ett stort överlapp gentemot psykopati, och det har vi ju faktiskt haft ett helt avsnitt om, så därför så har jag känt så här, men har vi inte täckt av det här? Men det verkar ändå finnas ett väldigt intresse för just narcissism, och man kan säga att narcissistiskt personlighetssyndrom är ju inte direkt kopplat till kriminalitet eller så, vilket ju psykopati till större del är, så att visst kan vi titta på möjligheten att faktiskt göra ett eget avsnitt om narcissism eller narcissistiskt personlighetssyndrom. Vi får väl ta oss an det helt enkelt.
Sen fick vi en annan intressant fråga, och som jag också vet att jag har tagit upp med dig vid något tillfälle innan, Katarina. Och det är ju det här med dissociativ identitetsstörning. Och frågan var hur diagnosen uppkommer om den ens existerar överhuvudtaget. Och det var kort, så kan man väl säga att den diagnosen är väldigt tacksam att skildra inom populärkulturen. Men då kan vi undra, liksom, existerar det? Multipla personligheter, kan man ha det?
Ja, alltså som sagt, i populärkulturen så ser vi ju det här mycket, liksom skräckfilmer och besatta barn och allt vad det är. Och om man går då till DSM då, som är vår diagnosmanual inom psykiatrin då, så finns ett avsnitt med dissociativa syndrom, och där finns då diagnosen dissociativ identitetsstörning. Så den finns beskriven här i diagnosmanualen, och den kännetecknas då av att man har en uppdelning av identiteten i två eller flera tydligt avgränsade då, liksom personligheter. Och i populärvetenskapen så är det ibland så, ja, man pratar om den här multipla personligheter, och ibland blandas det där ihop också med schizofreni, och det är ju en helt felaktig ihopkoppling. Schizofreni är en psykossjukdom när man lider av psykotiska symptom. Man kan också ha svårigheter med identiteten och jagkänslan, men det är liksom någonting annat än det här med multipla personligheter eller den här dissociativa personlighetsstörningen eller identitetsstörningen. Så det vill jag bara säga först då, att det är inte schizofreni då vi pratar om. Men i alla fall, det är ju sällsynt. Jag har aldrig träffat på det i kliniken. Jag har aldrig träffat en patient som uppger sig lida av det här, eller som jag har sett lider av det här. Men det finns ju beskrivet i litteraturen, och det finns ju fallbeskrivningar. Så att det är ju, och så säger det finns i diagnosmanualen då. Och det man tänker sig då är att det här med dissociation, det betyder att man liksom, hjärnan och kroppen skiljs åt, kan man säga. Att man har störningar i samspelet mellan identiteten och uppfattning och kroppen och känslor. Och det man brukar säga att det kommer sig av, det är alltså väldigt traumatiska upplevelser. Om man är med i någon väldigt traumatisk situation, så kan man så att säga blockera. Det kan bli så obehagligt för en så att man dissocierar. Alltså man liksom lämnar sin kropp. Man, ens medvetande dra därifrån och se det liksom utifrån. Det är liksom att dissociera, att lämna kroppen.
Vilket där och då kan tänkas vara liksom en överlevnadsstrategi, att bara liksom mentalt checka ut från sin kropp.
Precis, ja. Och det är ju egentligen inget konstigt. Det är som en försvarsmekanism att man gör det. Men då är tanken att om man utsätts då för väldigt jobbiga trauman, kanske vid upprepade tillfällen, och det här blir någon slags vana i det här, så kan det till slut bli så att man faktiskt separerar sin personlighet och då får liksom olika typer av personligheter. Det är så man tänker sig att det uppstår. Så det är liksom en traumarelaterad diagnos. Det finns ju beskrivet då att de här olika personligheterna då kan ha olika röstlägen, olika rörelsemönster, att de har olika minnen och erfarenheter, kan olika saker och så. Och det här kan bli väldigt fascinerande beskrivningar, som sagt, i litteraturen. Jag vet till exempel en bok som jag läste, som är skriven 1973, som heter Sybil, som handlar om en kvinna som har, den bygger på en verklig beskrivning av en person då som hade ett gäng olika personligheter, och den är ju väldigt fascinerande. Den finns också filmatiserad som film också. Så att det här med dissociation är ju väldigt, ja, det är ju intressant och spännande, och det är väl möjligt att vi framöver skulle fundera på att kanske göra ett avsnitt i så fall, kanske om dissociativa tillstånd i det stora hela, kanske inte just bara det här identitetsstörningen, för den är som sagt väldigt...
Ja, men precis, för dissociationer som koncept finns ju så, och det är ju jättespännande. Men just det med multipla personligheter, jag måste säga rent, utan att vara insatt, är lite skeptisk, och det låter ju väldigt... Ja, men lite förlegad syn på just kopplingen mellan ens psykiatriska tillstånd och ens fysiska kropp och sådär, och att det är mycket att det här, men kanske som man har lite freudianskt, det här omedvetna, fördolda, otillgängliga som ligger där och pyr under ytan. Så att det känns ju som att det går mer i linje med hur man har betraktat liksom psykiatriska sjukdomar tidigare än hur man närmar sig det idag. Sen har vi en person som också hört av sig och frågat om inte vi kan bjuda på lite boktips. Och självklart kan vi göra det. Och vi tänker också att vi i kommande avsnitt kanske lite mer löpande kommer tipsa om olika böcker som ni kan läsa eller lyssna på. Och vi kan också passa på att säga att vi har ju alltid en referenslista för varje avsnitt. Så är man lite intresserad av att läsa på lite mer kring specifika fenomen, så finns det litteraturtips, som sagt. Men kan börja med att tipsa om en bok som vi faktiskt ännu inte har läst, men som vi tänker att vi ska läsa under julledigheten med väldigt mycket entusiasm. Och det är då Christian Rycks bok Olyckliga i paradiset. Varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Väldigt bra titel, tycker jag. Och vi hoppas ju på att vi ska kunna göra ett helt avsnitt om det här. Och där kan vi ta upp frågor som vi har fått in som gäller just gränsdragningen mellan vad som är friskt och vad som är sjukt. Och om det har förändrats över tid eller varför psykisk ohälsa ökar så mycket. Eller är det så att det överhuvudtaget ökar eller inte?
Jag nämnde en bok när vi pratade om dissociativ identitetsstörning, och det var Sybil. Och den då är från 1973, skriven av författaren Flora Reta Schreiber. Och den återberättar då en sann historia som är baserad på Shirley Ardell Mason, som levde 1923-98, och hennes liv då. Den har också filmatiserats två gånger, så finns två filmer man kan titta på också.
Det låter jättespännande.
Den är jättespännande, ja. Jättebra. Mm.
Sen är vi båda två väldigt förtjusta i Malcolm Gladwell och hans böcker. Han har ju också en podd som heter Revisionist History, om man vill lyssna på den. Men hans senaste bok är vårt boktips, och den heter Att prata med främlingar. Och det är en bok som handlar om vad som händer när vi träffar människor som vi inte känner, och om de felaktiga antaganden som vi gör när vi träffar människor som vi inte känner, och varför det ofta blir så fel.
Man kan väl också få nämna Blink av Gladwell, ja, som är en fantastisk bok som är lite äldre, men den kom ut för längre sedan.
Precis, och den handlar om intuition. Alltså, vad är egentligen intuition? Existerar det? Finns det någon vetenskap bakom konceptet eller fenomenet intuition? Den är fantastisk. Och han skriver väldigt bra. Så att det är också verkligen ett boktips.
Och ett annat skönlitterärt boktips då, en bok som både du och jag har läst och blev väldigt drabbad av, båda två vill jag minnas, det är boken Ett litet liv av Hanya Yanagihara. Som utspelar sig i USA, ett gäng män. Det handlar mycket om manlig vänskap, men också mycket självskadebeteende finns ju väldigt centralt i den här boken. Och beskrivs på ändå, tycker jag, väldigt drabbande sätt. Tycker jag väldigt, ja, det var en bok som berörde väldigt mycket. Den är oerhört tjock, men väldigt läsvärd skulle jag säga.
Väldigt läsvärd. Också väldigt mörk, så att skulle man känna att man är väldigt påverkad av den här pandemin och känna att tillvaron är kanske lite mörk, så kanske man ska kanske lite avvakta med det boktipset. Men absolut läsa det, det är en fantastisk bok verkligen. Också ganska ovanligt att läsa om män som själv skadar sig, insåg jag när jag läste den. Det är ganska ovanligt
Att läsa.
Sen har jag ett tips om en bok av en författare och forskare som heter Paul Bloom, som har skrivit en bok som heter Against Empathy, som är lite spännande. Han resonerar lite kring potentiella negativa konsekvenser med att ha empati, eller ha för mycket empati ska jag säga. Och det handlar ju då om affektiv empati, alltså gå in känslomässigt. Och jag tyckte att det var ganska spännande. Det var liksom ett nytt perspektiv. För jag tycker vi ofta pratar om empati. Att det alltid är bra. Och vi ska alltid ha mer empati. Det är ofta svaret på många frågor. Att så här, hade vi bara haft mer empati så hade världen sett så mycket bättre ut. Han beskriver det väldigt bra. Som att empati är som en spotlight. Det vill säga att du bara kan ha empati ganska begränsat för en viss målgrupp. Så att om du har mer empati för en grupp så kan det också resultera i att du glömmer bort andra grupper. Så att, men ganska spännande. Och framförallt, det bör man inte hålla med om allt, men det är just ett nytt perspektiv på empati just. Och sen vårt sista tips då, för idag i alla fall, det är en bok som heter Anatomy of Violence, som är skriven av en forskare som heter Adrian Raine. Som då handlar om just biologin bakom våld och våldsbrott. Så att om du har ett intresse för de biologiska och genetiska aspekterna bakom olika dåd och våldsbrott, så skulle jag säga att det här är ganska underhållande läsning faktiskt. Jag hade mycket behållning av den just för hans sätt att kunna beskriva ganska så komplex forskning på ett så otroligt tillgängligt sätt.
Och förutom de boktipsen vi har gett er nu så vill vi också tipsa igen dem och gå tillbaka kanske och titta under varje avsnitt så finns det litteraturtips för vidare läsning med böcker då till exempel från suicidavsnittet där Marcus Ossins bok finns tips på och även Mikael Klintman när vi pratar konspirationsteorier. Så att, det är verkligen ett tips att gå tillbaka och titta lite på vilka böcker vi har tipsat om tidigare så har ni en gedigen läslista inför julen. Så skulle vi avslutningsvis då vilja bara påa lite då vad vi hade tänkt oss inför säsong 3, avsnitt som potentiella avsnitt inför nästa säsong då. Och det bygger delvis då på tips som vi har fått in, tips och förslag som vi har fått in från er. Vi har ju nämnt några då tidigare här i avsnittet, men vi har även fått tips om att kanske ha ett avsnitt kring mordbrand och pyromani.
Ja, och ett annat ämne eller en annan aspekt är kring det här med hatbrott. Jag tänkte att vi kanske också skulle kunna beröra det här med strukturell rasism.
Vi har ju tidigare också funderingar på att titta närmare på det här med vittnespsykologi och rättspsykologi. Djupdyka lite i det och kanske kring det här med lögn. Hur kan man avslöja lögner och inte i förhör och så?
I anslutning till det, just titta på det här med, finns det ett idealoffer man tänker sig? Förväntar man sig att brottsoffer ska bete sig på ett visst sätt för att vara trovärdiga? Och samma sak med gärningspersoner, har vi en ganska bestämd uppfattning om vilka personer som begår gärningar? Och vad resulterar det i ifall de inte beter sig på ett sånt sätt som man förväntar sig?
Och sen håller vi förstås på att undersöka och planera för ytterligare avsnitt som vi inte riktigt är beredda att avslöja riktigt än då. Men nu, Kilan, så tänkte jag att vi skulle gå på julledighet.
Precis, det kan vara skönt med lite kvalitetstid med nära och kära. Och vi hoppas att ni lyssnare, trots rådande omständigheter, har möjlighet att umgås med personer som kan ge er lite energi och lite ljus i mörkret.
Du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Nästa år är vi tillbaka med en ny säsong. Prenumerera gärna på programmet så missar du inte premiären av säsong 3. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.